O Gud, du helige ande, kom och samla oss i trons endräkt. Upplys oss, led oss, helga oss, bevara oss i tron på Jesus Kristus genom ditt mäktiga levande ord. Amen. Den tredje artikeln, om Gud den helige ande. Den kan vi ju. Jag tror på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Den helige ande. Ibland har det getts i kyrkans historia och av prästers utläggning lite egendomliga föreställningar om den helige ande, som har reducerat anden till att bli någon slags kraft eller princip. En Guds kraft, någon slags fluidum som far omkring. Ser vi till skriften så träder ju anden fram som en person med ett eget jag. Och inte bara en person, utan en person som är Gud. En i den heliga treenigheten. I Apostlagärningarna 5, i den här historien med Ananias och Safira, där de försökte begå till bedrägeri och ta undan lite ersättning för ett jordstycke. Ni kommer kanske ihåg detta. Där talade ju Petrus om varför du har ljugit för den helige ande, inte för människor. Och sen så säger han i fortsättningen av det att du har ljugit för Gud. Den helige ande, för att kunna vara det, så måste det ju vara en person. Och den personen kallas du också, ljuger du mot honom så ljuger du mot Gud. Synd emot Gud själv. På ett annat ställe, när Paulus tar avsked från prästerna i Efesus, så uppmanar han ju dem också att ha akt på sig själva och hela den jord där den helige ande har insatt er till att vara föreståndare, vara herdar. Den helige ande, en verksam person som kan säga, jag har insatt er. Då har vi sagt några inledande ord för att beskriva eller att avvisa tankar som reducerar andens personlighet. Han kallas av Jesus för hjälparen eller tröstaren, eller i gamla översättningar med ett fint ord, hugsvalaren. Går vi mera språkligt så kallar Jesus honom för den tillkallade, parakleten, en som är parakletos, som är tillkallad till då Jesu lärjungars hjälp och bistånd. Och det kan vi få ett annat ord utav det om vi går till kyrkan i den västliga delen av världen, det vill säga av romarriket, där man talar inte grekiska utan latin. Då säger man ju istället då för den tillkallade, han som är advokatus. Och då har vi namnet advokat. Och det vet vi, hans uppgift, det är att vara tillkallad, att bistå, att hjälpa, att föra min talan, lyfta fram mina intressen i en knepig situation. Detta är han alltså åt Jesu lärjungar. Ska vi då gå och se lite grann, för vi ska ju alltid gå här nu och se till förklaringarna i katekesen, när vi kommer till vad gör anden? Vad är hans uppgift? Hur träder han fram inför världen och manifesterar sitt verk? Jag tror att jag inte kan tro. Det är vad Luther säger. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Då är det något mycket väsentligt sagt redan där. Att bli omvänd, att bli troende, det går inte till på det viset att det är genom något människans eget beslut, någon viljeakt, någon ansträngning ifrån hennes sida. Det går inte att avgöra sig för Kristus på ett väckelsemöte, och då har jag gått från otro till tro, från att vara oomvänd till att ha blivit omvänd och född på nytt. Det är inte så lätt. Det är inte bara att snurra på klacken och tro att man är med det omvänd, för man är vänd åt samma håll i alla fall. Detta vet profeten Jeremia. Han ber också: omvänd mig du Herre, så varder jag omvänd. Ska jag försöka själv, då misslyckas det. Då blir jag ändå inte omvänd. Men om du Herre omvänder mig, jag kan alltså inte, det är inte eget viljebeslut. Hur går det till då? Jag tror att jag inte har mitt eget förnuft och kraft, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium. Han har upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Nu hette det här inte att han har kallat mig genom lagen. Han predikar också lagen för mig. Men genom lagen för han mig inte till tro. Det lärde oss vi idag. Genom lagen kommer kännedom om synden. Och i lagen kommer vrede och stad. Det blir bara värre för mig. Och det är också meningen. Vi predikar inte lagen. Den helige ande förkunnar inte lagen för att vi ska komma till himmelen. Den förkunnar lagen för att stänga himlen för oss. Vi som inbillar oss att vi nog ändå på den vägen ska kämpa oss dit upp. Nej, när det har fått blivit bankrutt där, det är genom evangelium som han kallar, upplyser, helgar och bevarar mig. Allt sammans är genom evangelium. Och det har vi väl sagt och får påminna om, att evangelium är alltså budskapet som är utan villkor. Talet om jordgärning. Men nu är det inte något så oerhört individuellt detta. Han kallar mig, men hans stora verk är ju det. På samma sätt så kallar, församlar, upplysaren och helgar hela kyrkan på jorden och bevarar henne i Kristus Jesus i den rätta tron. Vi kanske ska göra en liten notering om att i många moderna översättningar så står, har man slätat ut det i en rätt tro. Och det är egentligen inget fel på den översättningen, men den rätta tron talar lite tydligare ändå när man gör det i bestämd form. Kyrkan på jorden, Kristi jord, alltså med HJ, Kristi församling, dem som han har samlat, som herden samlar sin fåra jord. Det är den helige andes verk och skapelse. Kalla, församla, bygga Guds hus, det är din gärning, sjunger man i en psalm. Den kyrkan bekänner vi ju då, en helig allmännelig kyrka. Kyrkan är en, den är helig, den är allmännelig. Vad betyder det att kyrkan är en? Då kan vi undra, kan det stämma? Det finns väl massor av kyrkor. Och då talar vi naturligtvis inte om kyrkobyggnader här. Det finns väl massor av kyrkor och samfund. Om man vill säga att här talar vi inte om dessa yttre saker som vi kan se, utan en helig allmännelig kyrka, och kan sedan benämnas med ett annat namn också, ett uttryck, det heliga samfund. Kristus är en, hans lärjungaskara är en, enda, spridd över hela jorden. När Johannes blickar in och får se detta i himmelen, så är det en stor skara som ingen kan räkna, inte uppdelat på flera olika mängder. Trots allt detta så är det alltså det som hör Kristus till, en enda enhet som sedan av olika genom mänsklig syndafullhet till det yttre slås sönder. Kyrkan är helig. Ordet helig har ju lite grann devalverats, missförstås ibland, och genom falsk användning inom kristenheten har det ytterligare spänts på. Det betyder inte någon alldeles speciell hög grad av rättfärdighet eller så. Det ligger snarare i detta avskilt, taget åt sidan, invigt för ett annat ändamål. Om vi säger helgad, ett motsvarande ord, så förstår vi bättre. Om en sak är helgad så måste den vara till något ändamål, uttaget från något annat. Och det är detta som ligger i utkallade ur världen, ur det allmänmänskliga sammanhanget, insatt i en ny gemenskap, ett nytt förhållande i sina liv, nämligen som Herrens egendom, Herren tillhörig. I den meningen är kyrkan helig, avskild. Gud avskilde i det gamla förbundets tid just ett speciellt folk där frälsningshistorien skulle föras fram igenom. Och det blev då avskilt och åtskilt ifrån hedna folken runt omkring med deras avgudadyrkan, förbundsfolket, genom få förbundets löts som vi vet genom Mose på Sinai. Men nu talar vi om Kristi kyrka här, för vi lever ju inte längre i gamla förbundet utan i det nya förbundet, om att den är allmännelig, eller med ett klassiskt annat ord, så kyrkan är katolsk. Inte romersk-katolsk, men katolsk. Katholikos, det betyder ut över hela jordklotet. Och det kan väl alla hålla med om, och det kan vi se för ögonen. Det finns inte begränsat till något visst land, stat, språk, folkgrupp, tid, plats eller knutet till några speciella personer. Utan det är ju endast där ordet förkunnas, sakramenten utskiftas, när man tror på Jesus Kristus och bekänner hans namn. Det är ju där finns hans heliga allmänliga kyrka. Ett samfund av dem som har fötts på nytt, tagits ut ur världen. Och det betyder ju att i den här mera direkta, alltså egentliga betydelsen av kyrkan, och då kommer vi också till då att den är ju osynlig. Vi kan inte se med ögonen. Det vi ser, det är ytter kyrkosamfund som människor har upprättat. För den måste ju manifestera sig här i världen och träda fram. Men det är ju så då att alla som tror på Jesus Kristus, tror sina synder förlåtelse för Jesu Kristi skull, hör dit, är medlemmar av denna ena heliga allmänliga kyrka. Och ingen som inte tror hör dit är medlem där. Men nu är ju tron inte något synligt. Gud alena ser in i alla människors hjärtan, vilka som tror och förtröstar och vilka som inte gör det, vilka som har Kristus som sin salighetsgrund och vilka som har sin egen fromhet som sin salighetsgrund. Och just därför så är den också osynlig, kyrkan. Men när den träder fram i världen på bestämda ställen och på bestämd tid och plats, kallar till Guds tjänst, döper, predikar, förvaltar sakramenten, så kan det ju gå till på rätt sätt enligt Kristi ord och instiftelse, renläriga samfund. Tyvärr så finns det då också här i världen irrläriga, där man avviker, där människans egna tankar, funderingar, vishet får träda fram vid sidan om, komplementera, träda istället för Guds ord. Det kan vara av filosofiska, spekulativa hänsyn, eller det kan vara populistiska hänsyn. De stora kyrkosamfunden hemfaller ju lätt åt det senare i modern tid, som vi kan se många avskräckande exempel på. Det finns då olika. Där den troende Guds barn måste ju ha någon sin hemvist någonstans i en gemenskap. Och där säger ju Guds ord väldigt tydligt att du ska tillhöra den renläriga kyrkan, den ortodoxa. Inte sekter och villfarelser, dem ska vi undfly. När detta är sagt så måste det också givetvis strykas under att även i irrläriga kyrkor så kan det finnas och finns naturligtvis Guds barn, troende. Många enfaldiga själar, enkla, okomplicerat, sitter där, lyssnar inte så väldigt mycket på den höga vishet som deras kyrkolärare diskuterar, utan lyssnar på gudstjänsten när det läses Guds ord och tror på de bibeltexter som hör i all enfald och är Guds barn. Vi kan inte döma människor och vi kan inte döma över hjärtan. Men detta nu, det är ju ingen ursäkt för oss. En ursäkt till unionism, att vi ska beblandas med det. Vad vi har att döma över, det är ju kyrkosamfundens lära och förkunnelse. Inte heller kan vi döma så snabbt över människor. För det är svårt att komma loss och snabbt ta rätta beslut. Det tar sin tid att komma loss ur sekelgamla gemenskaper där både far och farfar och farfars farfar har tillhört och kanske tjänat i generationer där jag hela mitt liv har levat. Det är inte gjort i en handvändning om jag står och talar om och förklarar så här och så här är det. Och så förväntar jag mig att dagen därpå ska personen ha vänt om. Jaha, då är jag ganska naiv om jag tror att det fungerar så med människor. Det tar sin tid och kyrkan har ju till uppgift att ha tålamod. Den kallar till omvändelse. Den kallar människor från sekten till kyrkan och får inte på en gång då sätta upp kalla handen. Här ser jag en andlig oklarhet. Kom igen när du har läst in dig bättre. Detta är inte kyrkans uppgift. Kristus tar hand om syndare. Visar tålamod med sina lärjungar. Jag tvivlar på att jag själv skulle ha stått ut så som han gör med dem. Eller rättare sagt, jag vet att jag för min stora synd inte skulle ha gjort det. Kyrkans uppgift är, som vi sa, att kalla människor. Och det har Jesus sagt i missionsbefallningen. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Där sprängdes gränserna. Inte bara Abrahams barn, Mose lärjungar, utan ut i alla hedna folk till lärjungar. För sitt ändamål, missionsbefallningens, så har Kristi kyrka församling fått stora gåvor och förmåner. Han sa, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lärande dem att behålla och bevara allt vad jag har förkunnat för er. Dessa gåvor, nådemedlen, nyckelmakten kanske man ska säga på modernare språk, den är given åt kyrkan som sådan. Det finns inte en hierarki med vissa personer. Den är given åt Kristi församling här på jorden och i det enskilda stället där Guds folk är samlade, åt den yttre synliga. Så har den också av Gud fått sitt regelverk, att den förvaltar sina gåvor, sina förmåner på vissa bestämda vägar. Gud har inrättat ett ämbete, det nytestamentliga predikoämbetet, genom vilken kyrkan förvaltar sina gåvor, nyckelmakten, förkunnelsen, allt detta. Och i detta så ligger att kyrkan står under en Herre, Jesus Kristus. Den lyder inte under den världsliga makthavarna, utan den har sitt egen jurisdiktion. Det är kyrkan själv som dömer över läran, över sina förkunnare. Och den har som sagt fått dessa andliga medel, men den har inte fått några världsliga maktmedel. Det världsliga svärdet, det tillhör kejsaren, inte kyrkan. Kyrkan har fått andens svärd att gå ut. Och när vi säger nu att det inte står under världsliga makthavaren, så gäller det naturligtvis egna angelägenheter. Självklart inte brott emot världslig lagstiftning, så att det skulle vara något undantag. Det må vara vem som helst, kristen eller prästen, om han åker dit för fortkörning, rattfylleri, bedrägeri eller någonting, så döms ju detta självfallet av världslig lag. Men här talar vi om det som har med läran att göra. En är kyrkans Herre, Jesus Kristus själv, och han styr genom sitt ord. Till det ämbete genom vilket kyrkan förvaltar sina gåvor kommer man genom kallelsen. Gud, den helige ande, hörde vi i Paulus förkunnade i Apostlagärningarna 20, när han talade till, tog avsked i Efesus, som den helige ande, där den helige ande har insatt er till herdar för Guds jord. Men dessa människor, dessa präster, de var ju kallade av människorna, av församlingarna där. De var ju insatta vid en högtidlig installationsgudstjänst, kan vi anta. Och vi kan utgå från att den går i stora drag tämligen likadant gick det till då, som det gör vid våra installationer och prästvigningar. Gud verkar här också med sin kyrka och församling som medel. Den helige ande kallar, och han gör det genom sin församling. Så därför är båda sakerna sant. Församlingen har kallat och insatt mig, den helige ande har kallat och insatt mig. Det är en och samma sak. Så kallar han, församlar, upplyser och helgar hela kyrkan på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus. Vad sker? Vad är syftet? Det stegrar sig lite grann, andens verk. Tre steg. Kallar kyrkan, och sen får vi höra. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende alla synder. Syndernas förlåtelse finns där nådemedlen är i funktion. Där ordet är i, som Luther säger. Där nådemedlen inte är, där ordet inte hörs, där är världens brus och alla mänskliga visheter och filosofier och betraktelser och dumheter. Där finns inte syndernas förlåtelse. Där finns bedrägerier bara. Det är utifrån detta som vi har också det bekanta uttrycket där, extra ecclesiam nulla salus. Utanför kyrkan ingen salighet. Att sen vissa samfund missbrukar det och vill få kyrkan till att betyda det egna samfundet, det är ju beklagligt. Men utanför Kristi kyrka, det vill säga där nådemedlen ljuder, där finns inte saligheten. Den finns i ordet och sakramenten. Och där förlåter han alltså dagligen. Tänk att jag behöver varje dag på nytt och på nytt få ta emot syndernas förlåtelse. Det är inte så som någon predikant som hade lärt sig något nytt från Amerika hade fått för sig, att min Gud har förlåtit mig en gång för alla och sen ska det väl inte behövas mer. Jo, dagligen. Jesus har ju lärt oss be Fader vår, och varje dag ber vi ju där, förlåt oss våra skulder. Vi syndar ju ofta dagligen och på många handa sätt och förtjänar inte annat än vrede och straff. Då är det en stor tröst att kunna få tro detta. Förmärk nu väl, detta är till trosbekännelsen. Jag tror på den helige ande. Jag tror på syndernas förlåtelse. Det står inte jag ser, jag upplever, jag känner i mitt inre syndernas förlåtelse. Jag tror på syndernas förlåtelse. Och vad tror jag utifrån? Utifrån ett ord som inte kan ljuga och bedra. Som faktiskt är vissare, fastare, pålitligare än alla mina känslor och alla mina funderingar och tankar på vad som kan vara rimligt och möjligt. Guds ord står upp till evig tid, står det. Mig och alla troende. Syndernas förlåtelse, det är alltså vår rättfärdighet. Och syndernas förlåtelse, den skänker alltså den helige ande, och det får vi ta emot. Och då förstår vi ju också att det kan omöjligt vara någonting inom oss själva, förlåtelsen, rättfärdigheten. Utan den kommer ju utifrån och till mig. Vi tar emot den i dopet, i avlösningen, i altarets sakrament. Ett tydligt tecken på att det inte kommer inifrån, inte är någonting av oss själva. Vad Kristus har förvärvat, det räcker han till oss som en fri gåva. Sedan han erbjudit tron åt alla människor, säger Paulus. Tron finns, räcks fram till människor, syndernas förlåtelse, gåvan. Och då får det också bli en vår personliga egendom. Ett arv har man ju ingen nytta av egentligen. Hur stort och rikt och hur rättmätigt det nu än må vara. Har någon testamenterat hela sin enorma förmögenhet till mig? Testamentet är godkänt och rätt och personen har avlidit. Då har jag ju blivit ägare till det i samma ögonblick. Eller kan man säga då det har registrerats hos tingsrätten. Och nu har ju detta skett. Man har ju verkligen på långfredagen dött. Och det är ju registrerat och klart på påskdagen. Så är jag en förmögen man. Ett arv som tillhör mig. Men så länge jag inte ens vet om det. Och så länge jag inte har gjort något åt det. Tagit det i besittning. Så har jag ändå inte den personliga nyttan av det. Och detta är den tragiska situationen, att en så stor del av alla människor lever just i den situationen. Så kan jag alltså till slut dö arm och utfattig och vara mångmiljonär. Ett arv som hade tillfört mig, som jag aldrig hade fått reda på, eller kanske också i min dumhet inte hade brytt mig om och hade förkastat. Nej, genom detta att den helige ande kallar, upplyser, ingjut, planterar tron i mig, så får det också bli min personliga egendom. Omvändelsen är nödvändig, men den är inte ett människans verk. Den är ett Guds verk som har åstadkommit detta. Det är det som också står så väldigt tydligt i någon av de sista skrifterna här, är det i Logos, en artikel av Axel Svensson, där han talar om detta. Någon som frågar om han också är omvänd. Det vet jag inte, det tror jag inte, och det bryr jag mig egentligen inte så mycket om, för jag vet någonting mycket bättre. Kristus har dött för alla mina synder. Han har förvärvat mig syndernas förlåtelse, liv och rättfärdighet. Och då behöver jag ingenting mer. Men när den människan har kommit dit hän, att den helige ande genom ordet har överbevisat honom eller henne om det är, har fått i Kristus sitt allt och enda. Det innebär att då har Gud omvänt den människan. Ett Guds underverk har skett. Så återstår ännu någonting. Han skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda. En allmän uppståndelse ska ske. Ja, här ger ju den självkloka människan bara ett överlägset leende, hur någon kan vara så barnslig och tro på någonting så omöjligt och orimligt. Kanske ska vi le tillbaka. Hur kan någon vara så dåraktig att han kan misstro Guds ord? Det är Guds ord så tydligt talar om, hur i all sin dar kan man överhuvudtaget ifrågasätta det? Det måste väl vara så djupt i dumhet har människan sjunkit. Nej, han ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda, säger ju Kristus så tydligt, och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Alla döda ska uppväckas ur sina gravar. Ja, det kommer ju att finnas en generation som ännu inte har dött den lekamliga döden när Kristus kommer åter. Men utgången, domen på den dagen, blir ju inte densamma. Det är ju detta som Kristus i Matteus 25 så tydligt talar om, den dubbla utgången. Fåren på den högra sida, getterna på den vänstra. Han ska säga till den ena, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Märk väl, aldrig tillredd åt någon människa, åt djävulen och hans änglar. Kom ni, min faders välsignade, ta i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse, stått färdigt där som Gud hade ämnat åt människan vid skapelsen. Ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Kroppens uppståndelse och ett evigt liv, det hör alltså med till den kristna trons fundament. Det är inte något påhäng som kommer på slutet som vi kan ha eller inte ha och det inte skulle påverka den kristna tron. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör, säger Kristus. Och han säger att jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Och då kan vi också lägga märke till, han ska inte uppväcka den troende 1000 år före den yttersta dagen och sen ska det vara ett 1000-årsrike här på jorden, inte. På den yttersta dagen sker uppståndelsen av både troende och icke-troende, enligt Jesu egna klara ord. De 1000 åren då Satan är bunden, det är ju den tid då evangelium hämmar hans verksamhet. Och när de 1000 åren har gått till ända ska han för en liten tid slippa lösa sitt fängelse. Det är den tid som kallas det stora avfallet i den yttersta tiden. När människosonen kommer ska han månne finna tron på jorden. Då har djävulen varit lös en kort tid och härjat. Men det är trösterikt, den här artikeln. Den är trösterik därför att det Kristus har förvärvat och det jag förväntar mig, det himmelska saligheten och arvet där, det börjar redan i och med den nya födelsen portioneras ut. Jag får redan här nu åtnjuta något av detta. Det symboliserades lite grann under ökenvandringen där, när spejarna kom tillbaka och hade en vinklase med sig, frukt ifrån det utlovade landet, som man fick smaka på redan ute i öknen långt innan man hade kommit in där. Och på samma sätt får vi också smaka den himmelska frukten redan här under vår ökenvandring. Vi får det på ett andligt allmänt sätt under Guds beskydd genom gudstjänsten, och vi får en alldeles speciell mening i Herrens heliga nattvard. Det är själva underpanten, själva grunden för vår salighet räckes oss. Kristi lekamen för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Och där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Så har jag det redan här på jorden och väntar det fullkomligt en dag i himmelen. Och då är det en trösterik väntan jag har. Då är det ett liv helt skilt ifrån Guds, ifrån världens barns eländiga liv, fåfängliga liv, Det är ett liv med mening. Det är ett liv med glädje. Det är ett liv som har ett mål. Och det livet kallas det kristna livet, med syndernas förlåtelse var dag för Kristi skull. Det är visst och sant. Amen. Tack Gud Fader, du som har skapat mig. Tack Gud Sonen Jesus Kristus, du som har återlöst mig med din heliga blod, med din oskyldiga pina och död. Tack Gud du helige Ande, som har kallat mig, upplyst mig, fört mig till tro, bevarat mig och helgat mig i den rätta tron. Tack du helige Ande, som har uppväckt tron på jorden och kallat hela den kristna kyrkan, där vi får stå i en andlig gemenskap med dig, med alla helgon, med alla änglar, med hela den himmelska härskaran. Och tack för att du också en dag ska föra oss in i den eviga saligheten. Då ber vi att du nu under vår ökenvandring här styrker och bevarar oss. Låter ditt ord lysa oss i mörkret. Låter sakramentet ge oss försmaken av himmelen. Må ingen av oss bli tillbaka, utan ge oss kraft, uthållighet hela vägen. Ditt ord är ju sanning. Du som har sagt att ingen ska rycka oss ur din hand. Vi åkallar ditt löfte och tröstar oss med ditt ord. Amen. Medan vi är kvar här, ökenvandringen och Jämmerdalen, så vill vi sjunga för Gud vår sång ännu en gång, nummer 15 i det här häftet.